enchanté.
Välkomna till Toto 5, det är onsdag den 14 september och men vi rullar på tänkte jag säga. Ligorna, de internationella skulle ha startat och vi har så mycket att prata om, men det blev inte riktigt så, ett hack i skivan här i helgen när varken Super League eller spanska ligan valde att spela fotboll. Vi återkommer till det, för jag vill ändå börja liksom i någon slags spelad fotboll. Så jävla tråkigt att börja i den som inte är spelad. Tja Robin, Petronella, tja. Vi är på distans allihopa idag. Västkust, Skåne, Stockholm. Så att vi täcker halva Sverige i alla fall. Höll på att säga.
Det tycker jag är bra. Jag representerar jag nästan hela Sverige, halva Sverige.
Ja, men snyggt. Är allting är bra med er bara, sådär, så att vi liksom känner att i alla fall vi är spelbara. Vi är redo. Ja,
ingen strejk än så länge härifrån i alla fall, utan vi sörjer inte allt för mycket heller, utan vi har alla förutsättningar för att kunna leverera faktiskt.
Ja, men det är bra.
Jajamän.
Det är bra. Jag tänkte, du är ändå ner från Skåne så, och jag vet att du inte har något favoritlag där. Det är Liverpool för hela slanten och allting, men kan ändå ana någon slags regionell kärlek till Malmö FF för Rosengård. Jag vet inte. Någon tillstymmelse till känslor kan du väl ändå ha. Och Rosengård åkte ju på däng här uppe i Stockholm i helgen.
Ja, jag förstår att du vill försöka anamma någon form av supporterskap till oss inför det här avsnittet.
Det har varit
väldigt tyst om det under ett års tid, och sen så får vi den matchen vi fick i lördags, och nu plötsligt ska vi etikettera vårt supporterskap. Men det är väl...
Vi kan väl börja där.
Ja, det är ju bara att lyfta på varenda jävla hatt man har för vad Hammarby faktiskt presterar, och du hade ju äran att njuta på plats, så det är väl bara att ta oss med på vilken jävla match det där blev.
Ja, nej, men jag vet ju att alla som såg den här matchen är imponerade. Du också, eller hur Petronella?
Ja, jag är jätteimponerad. Jag såg ju matchen först igår när jag kom hem till Sverige igen, men jag såg ju flashscore från USA, och jag skrev ju till er i gruppen, jag bara, hur ser det ut egentligen? För att man trodde ju kanske, alltså det är klart, vi pratade ju om det, att det är ju nu lite på ett sätt upp till bevis Hammarby med tanke på vad de har presterat tidigare och hur det har sett ut och vilka förväntningar man återigen har på Hammarby med tanke på det de presterar. Men det är ändå så här, ja, möter Rosengård, allt kan hända, man vet inte riktigt, men sen att man tar ledningen med 2-0, då blir man ju så här, vad är det som händer, hur ser det ut egentligen? Och du sa att de blev, eller att Hammarby egentligen kör över Rosengård.
Nej, men jag tycker det finns många saker i den här matchen som är symboliskt starka. Segern i sig tycker jag, prestationen i sig tycker jag blir symboliskt stark för, jag tror att det är en match som Hammarby kan gå tillbaka till om några år och titta på, att så här, ja, men Rosengård hemma inför mer eller mindre ett fullsatt kanalplan, där hände något. Alltså där det var ett tecken på att så här, men Hammarby de har tagit sig till en viss nivå här nu och kommer kunna, som sagt, blicka tillbaka på den matchen och någonting som man kan gå stärkta ur också. Jag tycker Hammarby i den här matchen känns som ett mästarlag av allting jag sett egentligen under den här säsongen. Så är det de första 45 minuterna ett av de bästa lagen sådär, som en av de bästa halvlekar som jag sett. Och jag vet att vi pratar mycket, en annan sak som jag tänkte på efter liksom har sett otroligt många matcher, både internationellt, Champions League och även landslag då från i somras, så är det någonting man har kommit tillbaka till när man har diskuterat svensk fotboll, har ju varit lite Häckens prestation och svenska lagens prestationer som inte riktigt räcker till i Champions League, och att man pratar en del om, eller ganska mycket om, liksom fart och fysik, och att det måste också finnas där, inte bara fotbollskunnandet sådär, att de har kommit längre utomlands. Det tycker jag var jävligt imponerande från den här matchen från Hammarbys första 45. Att det kändes som att det var så jävla mycket fart i Hammarby. Och man vann närkamper, det bara smällde. Det kändes som att Det var nästan som att det var två nivåskillnader. Och då pratar vi om Rosengård. Som mästarna Rosengård med, som har slaktat den här serien länge. Under, även den här säsongen.
Och, ja, men också, alltså, förlåt, men, alltså passningstempo, farten, man hade rörelsen, sättet man faktiskt helt och hållet lämnade Rosengård ganska utblott. Jag tror Rosengård stod och var ganska chockade översett. Alltså Hammarby kom ju, som vi pratade om, ingjutna med jättemycket självförtroende i det här. Men sättet de går ut på, det var ju en nivå till som du innebar. Och sättet man valde att sätta fart på detta och sättet man faktiskt spelade sig igenom Rosengård konstant egentligen. Och när de väl får in 1-0 helt fantastiskt uppspelat, upprullat, så har man ju, vad är det, en minut tidigare haft en meter från att sätta ett mål som kanske hade varit ännu snyggare egentligen, där man nog, jag har inte suttit och räknat det, men det känns som man är uppe i en 20 passningar eller någonting i alla fall, där man i stort sett rullar igenom och tillbaka och upp igen igenom Rosengård exakt hur man vill. Och som sagt, alltså just sättet man gick ut på, alltså med självförtroendet och ponduset, och det, alltså återigen, vi kan komma tillbaka till vad John Andersson har betytt för det här laget sen hon kom in i sommar. Så hela den vänsterkanten de har nu med John Andersson, Wilde Hasund och sen Janogy, som är återigen i någon form av livsform längst fram. Det är ju ett Hammarby som nu både har då en grundtrygghet i sitt spel, men det är också en X-faktor i de här spelarna som är i extremt bra form. Och det var den bästa fotbollen vi nog har sett i år. De där drygt första 45, men framförallt inledningen från Hammarby är ju fenomenal.
Men det jag tycker, som jag tänkte mycket på när jag ser matchen också, som jag tycker är en stor skillnad i Hammarby, det är just det du är inne på också, Robin. Alltså rörelsen i anfallsspelet, och att man löper väldigt mycket för att skapa ytor för någon annan. Jag tycker där gör också skillnaden på liksom topplag och kanske botten, att du löper för dina medspelare och öppnar upp för andra, medan kanske i andra lag som ligger längre ner, där inte spelförståelsen är lika hög eller man kan tänka i ett steg till, där är det mycket så här, ta löpning, du får passning. Medan här är det att Jonna tar en löpning på vänsterkanten och Hasund får helt plötsligt världens yta längre in i banan, för att liksom Rosengård vet inte vem de ska plocka upp, för att det är så mycket rörelse. Och ifall inte Hasund får den, då har du Matilda Winberg lite längre in som har en yta. Och det tycker jag är någonting som Hammarby också med de här nya spelarna har kunnat utveckla. Och jag tror också att med det spelet som man vill spela och har velat spela hela tiden, så har man inte haft spelare för det. Men nu har man det. Alltså man har spelare som tar ansvar och kan ta ansvar för sin position. Och att man har liksom en högre nivå på spelare, och det bidrar ju till att man kan spela på det här sättet. Så att det är, ja, väldigt imponerande och väldigt kul att se, framförallt. Alltså det är riktigt bra fotboll, och man blir mer så här, shit, hur långt kan det här bära? För det är väldigt bra.
Nej, men det är klart man kan säga Hammarby. Man har ju kunnat säga att Hammarby i höstens Champions League gör det ganska bra. Men jag tycker att det är imponerande. Dels det ni är inne på, men jag kanske förstärker det då. Men med det egna spelet. Alltså är det någonting som Pablo inte har gett vika på? Alltså är det någonting han inte har ändrat på under den här tiden som han har varit tränare? Så har det ju varit att man spelar sitt eget spelartid. Man försöker föra matcher, och jag har sett dem föra matcher mot bättre lag, så att säga. Spelare för spelare bättre lag. Men det har inte räckt till riktigt, för att då har de blivit straffade. Nu som du säger, så sätter man in toppspelare på de positionerna och då funkar det. Men det finns också en trygghet i att lida. Det var dit jag skulle komma, för det är lätt att bara fasta den här första halvleken och vara imponerad. Prata lite med folk i Hammarby efter, och det var ett par som sa, ja men fan, vi hade kunnat gjort det bättre i andra halvlek och sådär. Jag tycker att det var en perfekt seger, att Rosengård kom tillbaka lite och ändå fick chanser i den andra halvleken, och kände som sagt Hammarby fick lida lite. Jag tycker att, alltså så här, att vinna på det sättet, att dels göra 45 fantastiska minuter där det bara liksom sprakar, Emma Jansson är i inribban också, så att det hade kunnat varit betydligt större. Men att sen liksom få gå ihop som ett lag. Jag tror jag räknade 4 spelare som stod och stretchade vad ni vet, så där vikt i den andra halvleken. Ja, men man ser Winberg i den andra halvleken när de har en kontring. Och hon normalt sett blåser hon bara förbi och springer förbi sin försvarare. Men här ser man att det rycker i vaderna när de kommer. Och sen i situationen efter, då står de liksom 3-4 Hammarbyrar och stretchar ut. Och att man liksom får ta med sig den kämpaprestationen också. Att man som lag stod emot när Rosengård ändå fick tryck i andra halvlek. Det tror jag också var viktigt för Hammarby att känna. Och det ska ju tilläggas i den här matchen, man ser till de senaste matcherna, en som har varit den absolut bästa spelaren är ju Cooney Cross. Nu kommer ju de sent, både hon och Nevin från landslaget med Australien. De spelade, de startade inte den här matchen. Cooney Cross kom ju in sen. Men Emma Jansson går in och gör det så jävla bra. För om man, hur ska Pablo tänka nu? Om man ska ta med sig från den här matchen och där man har gjort då en historisk 45 minuter eller 90 minuter och där Emma Jansson har spelat centralt. Ja, hur gör han till nästa match? För det var inte så att Cooney Cross, alltså det är klart hon ska spela, men är det Emma och Cooney Cross? Är det alltså Callum Knight? Vilken konstellation ska han hitta på det här mittfältet? För att det är helt plötsligt angenäma problem för Pablo.
Ja, nej, alltså för mig är det, alltså Callum Knight är, jag skrev faktiskt upp henne återigen för att hon är otroligt viktig för det här in mittfältet. Alltså som hon styr och den stabiliteten och den tekniken. Och man ser att hon, inte bara när hon har boll utan även utan boll, mycket styr spelare, snackar med spelare och rör på sig hela tiden. Och den nivån tycker jag absolut kunde Cross har en annan typ av spelstil och en annan typ nivå på vissa kvaliteter. Men när det kommer till spelförståelse och liksom spelskicklighet så tycker jag att Callum Knight är outstanding. Så att hon ska spela, och jag tycker även Cooney Cross har lite högre nivå än Emma Jansson. Sen ska man inte ta bort den prestation hon gör. Och jag tror också för Emma Jansson är det viktigt att få göra en sån prestation. För att hon kanske känner av också att hon är inte helt given i den här startelvan. Så det är väldigt viktigt att hon gör en sån här prestation. Och absolut, det är liksom ett svårt val. Men jag tycker att Cooney Cross är bättre, och jag tror att hade inte de varit försenade och av princip sitta på bänken, så tror jag att Cooney Cross hade startat.
Så där kan man ju också säga, om vi pratar, nu kommer då spelare in som kanske var mer bärande i ett Hammarby som gick lite tyngre tidigare på säsongen, men i ett lag som då har fyllts med självförtroende där några andra spelare har kommit in och kanske bidragit med, ja, men tagit lite av den här ansvarsbördan, och där laget som, ja, men som lag har börjat fungera bättre, då visar det ju sig också att truppen faktiskt är ganska bred med spelare som håller för den här nivån, om man nu har lyckats addera kvalitet och där du har fått tillbaka en Genogi i toppslag och så vidare. Så det är ju ett Hammarby som är denna matchen då dels visar att där finns spets, där finns uppenbarligen en bredd som de kan lita på även när det är som allra tuffast. Och jag tycker, precis som du är inne på innan Thomas, det här med att man först går ut och kanske spelar sitt spel, man dominerar, man vill styra matchen, men förstår också någonstans längs vägen att det här kommer vi inte orka, vi kan inte spela på det här sättet i 90 minuter. Ja, men då får vi hitta ett annat sätt att liksom riva ut stormen till slut, och vad blir det? Jo, då kommer det tillbaka till kanske lite mer lidande, att sätta grunder, att göra det hårda jobbet, alltså de här tråkiga delarna i fotboll, men som är likt förbannat så jävla viktiga, för det, till slut så handlar det om att få med sig de här tre poängen. Det är ingen som hade kanske suttit här idag och pratat om fantastiska 45 minuter ifall det bara hade varit 1-0 efter det och sen hade Rosengård fått in 1-1 i slutet, för då betydde inte de där 45 minuterna så jättemycket. Så det är ju sättet man till slut avhandlar alla 90 minuterna som är det mest imponerande med den här matchen.
Nej, och sen vill jag bara lyfta upp Boje Sørensen och hennes inverkan på det här laget och den trygga. Hon kanske inte är världens snabbaste mittback, hon kanske inte är världens bästa bollspelare, världens mest moderna mittback, men det spelar liksom ingen roll, för hon har en ledaraura där ute på planet, och det är du inne på, Robin, här också, att så här lyfta sina lagkamrater så att de andra blir bättre. Nu kommer Alice Karlsson in som inte har spelat på ett tag, och hon blir också bättre i det här laget, hela backlinjen, och då finns det en trygghet i Hammarby också, att tappa bollen. Alltså vi kommer ihåg hur det såg ut mot Häcken när Rytting Kaneryd kom på kanten och alltså, de blev så straffade för att de spelade sitt spel. Men nu finns inte den längre. Nu finns det trygghet och ett självförtroende i, som jag tycker backlinjen ger till resten av laget. Och ja, det är klart vi kan nämna Jonna Andersson där, men jag tycker fan Boje Sørensen, man ser henne sådär på uppvärmning och jag har sett henne lite på träning och sådär. Det kanske är en spelare man inte tänker så mycket på, men när det blir match, när det är en sån här viktig match, då ser man vilken stor betydelse hon har för det här laget.
Nej, men det är ju någonting jag har efterfrågat hela året egentligen. Alltså jag blev förvånad över att man inte tog in någon i backlinjen som har lite mer rutin, för att det är någonting som jag tycker att man har verkligen, verkligen behövt, och någon som kan styra bakifrån och vet, som sagt, så här, när ska vi falla, när ska vi stå, och har koll på de bitarna, och det gör verkligen Sørensen. Så att ett också superbra nyförvärv och väldigt viktigt framför allt. Men sen, jag tycker vi kan bara nämna det i alla fall, för det har vi inte sagt här tror jag, men just Ajinde gick ju till Rosengård från Eskilstuna med tanke på Eskilstunas kris och alla problem de har och har haft. Och hon gjorde väl kanske ingen jätteprestation i Rosengård den här matchen. Jag kommer ihåg när hon spelade senast med Eskilstuna mot Vittsjö och alltså var dominerande på innermittfältet och är ju en fantastisk innermittfältare egentligen, men fick ju inte alls ut det. Och jag vet att det är inte lätt att komma till ett nytt lag och att in i hetluften direkt liksom, för man ska lära känna spelare och komma in i det och sådär. Så, där. Så att det tror jag också är ett jättenyförvärv för Rosengårds del. Men just den här matchen så hade hon det väldigt tufft. Fick ju bara spela första halvlek också. Men jag menar, det har ju fortsatt hänt grejer i Rosengård också. Men
det är ändå ett ganska starkt lag de ställer på banan. Alltså med,
det är ju det.
Bregard är jättebra knak såklart, men alltså så här Olivia Skog och sen har du Mimmi Larsson på topp. Alltså det är ett jävla lag de bryter ner här och fullständigt massakrerar över första 45. Mm.
Men jag tycker deras stora problem, ifall vi pratar om vad Hammarby hade problem med backlinjen, men jag tycker ju att Anadottir heter hon, i deras backlinje, det är liksom, det är en svaghet just nu i Rosengård. De har väldigt bra spelare på alla positioner, men se till också målen, det är inte bara de här målen men andra mål också under året, så hon tappar jättemycket markering, har liksom inte, det går lite för fort för henne. Jag spelade med henne i Djurgården, så att jag, även om hon har utvecklats jättemycket, men jag vet också hennes svagheter och det var svagheter redan då. Så att jag tycker att det är en liten minuspost på liksom deras...
Jag tror att Rosengård absolut kommer resa sig, men det är en jävligt spännande tid här nu framöver där topplagen ska möta varandra fortsättningsvis, och kollar man till tabellen i nuläget så har ju Hammarby och Häcken ser ju för övrigt ruskigt bra ut, vi kanske kommer dit också. Men nu har de ju verkligen hackat in här, och alltså Linköping låg ju under mot Eskilstuna, och sen så tänkte man kanske kan lösa krysset där, så alltså blir det ännu tajtare där uppe om de så ack så viktiga Europaplatserna, men de löste det till slut och så rann det iväg till hela fem baljer, men det blir ändå, det är ingenting som är klart här, och det var ju väldigt mycket tycker jag som kändes klart.
Ja, det var någon satt här och pratade om segmentering för
segmenteringen tycker jag håller. Jag tycker segmenteringen håller. Det var jag som ville ha med Hammarby hela tiden. Jag har ju sagt Hammarby sen starten. Vad sa jag? Topp tre på Hammarby eller?
Ja, men det man kan säga, det Hammarby gör med segern mot Rosengård här är ju egentligen mest att hjälpa Linköping och Kristianstad än så länge i att eventuellt utmana om den här ligatiteln. Det är ju först om Hammarby följer upp det nu här med seger mot Kristianstad som man själv dessutom köper sin biljett rakt in i den här guldstriden. Så det är ju, de har ju tagit första steget, men vi pratade ju tidigare om en extremt avgörande period för toppen. Det är väl, Hammarby har väl dessutom Linköping i nästkommande matchen efter Kristianstad, så de kan ju, om de lyckas bygga på det här spelet, faktiskt tar sig hela vägen in i guldracet inför avslutningen, och det vore ju en sensationell, ja, men sensationell utveckling på vart de faktiskt var efter de första inledande omgångarna i våras, där man kände att men det här klickar ju inte alls. Det här är ju inte alls ett lag som motsvarar det snack som fanns inför säsongen, men man har trott på det, man har adderat spelare.
Mm. Det kan ju faktiskt också bli så, alltså jag tycker vi kanske kan komma dit och brygga över, men det kan ju bli så att Häcken går hyfsat rent här framåt också, för de ser jävligt bra ut. Det kan ju bli så att Hammarby kanske knappar igen på Kristianstad, går om Kristianstad, men att de kommer fyra och missar Europa för att Häcken går rent. Alltså det är också ett scenario som skulle kunna hända, så att det blir lite så här: wow, vi gjorde en jättebra säsong, men vi nådde inte hela vägen till de här Europaplatserna som jag vet Hammarby tycker är jävligt viktiga. Nu har de ett långsiktigt projekt och allt det där. Det är klart ingen går under för att man inte kommer topp tre. Men det hade varit surt så att säga att man, om man inte riktigt når hela vägen till Häcken.
Jo, det är ju samma sak för Linköping och Kristianstad igen. Alltså där man känner att nu ligger de hack i häl på ett Rosengård. Men ett av de här lagen kan också mycket väl vara det laget som kommer femma i slutändan. Så vi kommer ju ha en extremt, extremt spännande toppstrid här de avslutande veckorna.
Jag ska bara säga två spaningar här från matchen, från live. Efter första halvlek så går Caroline Seger fram till domaren. Hon är med på bänken och liksom kryckar sig ut till domaren och har några välvalda ord att säga. Och
men vi pratar om den fantastiska stämningen.
Hon är uppenbart irriterad. Men man pratar ju om stämningen och att supporterna verkligen börjar hitta till damallsvenskan, och det är väldigt mycket Hammarby. Och här är vi idylliskt såklart med kanalplan på Södermalm och mycket folk och sång hela tiden och sådär. Men det finns ju något härligt också i där då, att resa sig upp en supporter faktiskt precis bakom mig och liksom ropar, för lite tyst då, det är ju i halvtid. Inga sånger och sådär. Och ropa rätt ut över planen. Seger! Är det du som bestämmer i svensk damfotboll eller? Och man ser att hon liksom hajar till och kollar tillbaka. Så jävla koppling till Dick Axelssons Joel Lundqvist som bestämmer i svensk hockey.
Ja.
För de som sätter den referensen. Men det var roligt för att sen lommar hon därifrån. Det är det ena. Det andra är ju alltså domaren. Vad är det? 17:e gången jag ser den här domaren döma Hammarby. Trots hennes brutala miss. Och där tycker jag, där, nu kanske inte finns så många domare på damallsvenskan av hög nivå, men hon gjorde en brutal miss inom match där hon blåste av Emma Jansson gjorde ett mål. Jag tror att hon blåste av för Ruff och Jan Åge, vi har diskuterat det.
Ja, just det.
Det var väl mot Kristianstad hemma, var det inte det?
Det var ett viktigt mål också. Ja. Det målet kanske blir avgörande i slutändan för den där sista poängen som gör det ena eller det andra. Skitsamma. Jag har sett henne göra så dåliga matcher. Och här igen då så kliver hon in och tar en straff för Rosengård. Det är givetvis inte straff.
Nej, det är inte straff någonstans.
Nej, det är inte straff någonstans. Men hon blåser då straff. Ändra domslutet. Men alltså det blir så rörig situation. Och jag tror att det är fjärde domaren som kliver in och ändrar på det här domslutet. Och det känns ju också jättekonstigt. Alltså, fjärde domaren som står närmast, får han helst ta det beslutet? Kanske han får, men som står närmast bänkarna. För Pablo blir lagt, hela Hammarbystaben blir sura såklart eftersom det inte är straff. Men ändra på det så blir det rörigt efter det. Så fan håller hon på med? Hon kanske behöver softa lite.
Nej, men det jag tycker bara är, jag kan ju förstå att man får en annan känsla när man är på plats också och ser vad som händer, men sett till bara situationen och när man ser det på tv, alltså det är inte straff. Så jag fattar inte ens vad hon får, jag förstår inte ens vad hon får det ifrån, och bra att hon ändrar sig, det får man ju också faktiskt ge henne då, ifall även absolut att hon gör misstag och grova misstag måste man ju också säga, men att hon då också i det här läget kan faktiskt ändra sig, för det finns ju de domare som aldrig skulle ändra sig också, som är alldeles för stolta för det, så att hon också ändrar sig i det här läget och tar ett helt rätt beslut, det får man ju ge henne faktiskt.
Det får man göra, men jag tycker ändå det blir dålig eftersmak på prestationen, man håller på att ändra straffar och blåser dåliga straffar och sådär. Men jag vet inte vad Hammarby hade gjort om de hade gjort 2-1 där. Efter,
ja, men då hade det blivit en helt annan match.
Ja, men med tanke på det som har hänt med samma domare tidigare. Hur som helst, nu blir det inte så. Det var väl tur det, så vi kan väl släppa det. det var de två grejerna på plats som jag tyckte i alla fall var roliga. Och sen så ser man ju fram emot den här hela toppstriden. Men håller ni med mig om Häcken? Att det ser bra ut?
Ja, men
alltså, det och sen Umeå då, som jag hade som lite favoriter i början, går ju inte. Ja, det går tungt för dem. Men det som är, vi får säga det ändå, så här, det som är positivt för dem nere i botten, det är ju att ingen av dem vinner. Så att det är väl det enda positivt. Förutom BP då, som tar poäng.
De är så dåliga allihopa. Så att,
ja, BP tar ju poäng mot Piteå i helgen, vilket är ju ändå anmärkningsvärt att de faktiskt gör det borta mot Piteå. Tar man poäng, det trodde man ju verkligen
inte. Pappi Marcello, vet du, som kliver in där och sätter upp taktiken. Ingenting att tacka där.
Vi satt ju förra torsdagen, så var ju, då var det ju du och jag som var, faktiskt var i studion i Stockholm med Thomas tillsammans, medan vi hade Petronella på lån. Sen skulle jag flyga hem på torsdag eftermiddag till mot Skåne, men så på Arlanda så såg jag helt plötsligt en himla massa Umeå-väskor, och så tänkte jag, vad fan, när spelar de och vilken match är detta här? Men då är de alltså torsdag kväll, då har du mellanlandningen på Arlanda för att ta sig ner mot Göteborg för att spela mot Häcken fredag kväll, och så blir så utspelade, och så vet man att det är resan hem, det är liksom fler dagars projekt för att åka ner och bara bli fullständigt. Jag led med dem när jag insåg vad det var de var ute på för en liten Sverige-turné för att få den här dyngtorsken som det blir igen. Och det är ju ett race där nere i botten där man har svårt att se de här lagen faktiskt vinna mot någon, än såklart varandra, och det kommer ju vara det som avgör allting i slutändan. Och vi pratade redan för några veckor sedan att Kalmar bara med 2-3 poängs marginal kanske har köpt sig lite space, för att det ser så, alltså normalt sett är det ju såklart inte, du kan inte känna någon trygghet med 2-3 poängs marginal, men här har man så svårt att hitta var de här lagen ska vinna sina matcher, så det är ju faktiskt lite marginal bara du har någonting på din sida. Men de ser...
Häcken har ganska bra spelschema.
Ja, men Häcken och framförallt
i omgång 26 också.
Ja, och pratar vi där, så fått tillbaka nu Pauline Hammarlund i slag, och gör ju känns
tre mål mot Umeå.
Ja, och jag mål på allting, och lite, alltså just också så här, alltså typiskt bara så här, kan dyka upp i boxen och bara peta in skiten eller nicka dit den för den sakens skull. Och sen dessutom, om vi pratar glädjeämnen från den här omgången, så är det ju att Rosa Kafaji kommer tillbaka och gör comeback efter sin svåra skada som hon fick där direkt på var det första försäsongsmatchen i stort sett med Häcken.
Ja, det var det.
Efter övergången från AIK, och nu vet jag inte, det var någon som kastade in handduken i slutskedet här inför match, så hon fick ju en plats på bänken. Det var egentligen inte planerat, så jag trodde inte hon skulle få inhoppet, men fick ju ändå ett inhopp i slutet också. Och det är väl enligt...
Ja, men kvart ändå.
Ja, och vad jag, utan att vara fysiologiskt sakkunnig, så har hon väl gjort en ganska snabb resa tillbaka här från något som såg ut att kunna vara hela säsongen. Och det visar väl också lite på vilket psyke som finns i den 19-åringen, med målinriktat stenhårt rehabarbete och vad hon har lagt ner för energi och kraft på att komma tillbaka. Men ett Umeå så då ändå kan, eller så, ett Häcken som andas nog en hel del positivitet, om man känner att Pauline Hammarlund kommer in i det här laget, Rosa Kafaji kommer tillbaka i truppen, man börjar få lite ordning, och det här unga laget som det nu faktiskt är andas ju extremt mycket självförtroende och kommer nog också vilja verkligen vara med i den här toppstriden.
Ja, men och det jag tycker vad gäller Rosa Kafaji också, jag tycker att det säger en del också, att visst, nu är det så här, hon kommer in i en match där man leder med väldigt mycket mål, och det kanske är ett jättebra tillfälle för henne att komma in, men att man också faktiskt byter in henne tyder ju på att hon är med och konkurrerar. Det är en spelare man verkligen tror på, det är en spelare man vill få igång, för man ser hennes potential, för det är en spelare med fantastisk potential som är fortfarande väldigt ung, men den tekniken hon besitter och vad hon kan göra ute på plan, som vi såg väldigt mycket i AIK framförallt, alltså det är någonting väldigt, väldigt unikt. Så det ska bli häftigt nu att få se ifall hon förhoppningsvis kan få hålla sig skadefri och få lite mer speltid här under hösten. Så det ska bli väldigt kul att se att se henne tillbaka. Och sen tycker jag även bara Hammarlund, vi måste ändå lyfta henne. Hon har ändå gjort 6 mål på nu bara 4 matcher sen efter uppehållet. Så att det är ju också anmärkningsvärt att göra hattrick i en sån här match. Jag blir bara liksom imponerad, och speciellt känner jag ju väldigt mycket med spelare som också kommer tillbaka från korsbandsskador. Man vet vad de har gått igenom och vad det betyder att komma tillbaka, och att man också kommer tillbaka och levererar på det här sättet. Så att hatten av också för Hammarlund, måste jag ändå säga.
Jo, där pratar vi, om vi bara avslutar det, att tidigt i vår, när man pratade lite om Häcken och vad som saknades, så var det ju målskyttet från Stina Blackstenius, kanske om man jämför med förra, så just att ha någon som är på rätt ställe, som kan sätta dit bollen i boxen, och med de här målen också så visar ju Hammarlund. Det är väl ett från Hanna Wik och ett från Elin Rubensson, inläggen, och där hon dyker upp på rätt plats varje gång egentligen, och sen även bara rörelsen i boxen där hon från ingen kan peta dit bollen. Så det är också den typen av spelare, så även när du kan ha ett fungerande spel, du kan göra väldigt många saker rätt, men har du inte den här spelaren i boxen som sätter dit bollarna, så är det inte alltid det räcker till så mycket. Nu hade man säkerligen hittat ett sätt att slå Umeå ändå, men det kommer ju vara tätare och tuffare matcher än den som behöver vinnas under hösten, och jag tror det är nog jävligt viktigt för dem att få en Hammarlund i slag här, så att de kan få upp och igång det målskyttet också.
Det blir spännande i slutet, se 24-25 omgången där, Kristianstad, Linköping och Rosengård. Så att det här ska nog leva hela vägen in.
Ja, vi måste ju säga det, tycker jag ändå, alltså Linköping och Vansgård, vi pratade om dem, att de låg under, vilket var ju förvånande, måste jag ändå säga. Jag trodde inte att Eskilstuna skulle ta ledning mot Linköping, men att Vansgård går in och gör 4 mål, det är en spelare som, alltså den säsongen hon gör, har gjort alltså 18 mål på 18 matcher än så länge, gör ju mål i princip varje match känns det som, men att gå in och göra 4 mål, och att man har flyttat upp henne som 9, hon spelade ju lite wingback faktiskt tidigare, men att man nu har fått in henne som 9 och att hon gör de matcherna hon gör och den vikten hon har för det här laget och de målen hon gör, alltså det är otroligt imponerande. Så att det, men det är också så här, det, ibland det är ju det kan ju vara farligt att ha en spelare som man förlitar sig så väldigt mycket på också, för det märker man ju när man ser Linköping, att man är ett annat lag med Vansgård på plan. Hon var ju borta här någon match för ett tag sedan, och det blir förändringar liksom. Och när man har henne på plan, att förlita sig så mycket på en spelare, även ifall det är andra som gör mål, men hon betyder så otroligt mycket och är i väldigt, väldigt bra form. Får se om de ens får behålla henne efter den här säsongen. Jag har svårt att se det, men ja, imponerande. Får se om
vi kan stå emot. Men kollar man till, du nämnde det Robin, segmenteringen ser ju faktiskt nästan ännu tydligare ut efter detta. Alltså att Hammarby och Häcken hakar på, det var vi ändå inne på, att där fanns fortfarande en möjlighet, men annars är det ju liksom, bottenlagen är ju så fruktansvärt liksom nedkörda.
Jag tror vi var inne på 4 segment när vi satt för några veckor sedan, men nu är det ju extremt typ att det är tre segment nu i alla fall. Det är ju 5 lag i toppen och 4 lag i botten, och så har vi ett mellan. Jag tror till och med det var någon Vittsjöspelare eller Örebrospelare som stod innan någon av matcherna i helgen, där de sa att vi har ju egentligen ingenting att spela. Alltså de är ju verkligen fast i ett... Nej, men alltså de har ingenting att spela. Det finns inget att gå för. Det handlar bara om att låta säsongen ta slut i stort sett. Men
jag tycker ändå det är intressant. Om man ser på bottenstriden, så är det alltså 4 lag om egentligen 2 platser.
Nej, men verkligen.
Det 12:e laget ska kvala. Och kollar man då vilka de ska kvala mot, så tror jag att de har ganska god chans. I elitettan just nu så är det Alingsås på 3:e plats. I Uppsala, Växjö i toppen just nu. Alltså Växjö, vi behöver inte prata om dem idag, men vi kan återkomma till det. Som sagt, tycker de har någonting intressant på gång med en jävligt bra sportchef som nu leder elitettan faktiskt med... Ja, vad blir det? Det blir 7 omgångar kvar eller någonting sånt där. Så att, ja.
Nej, och det sjukaste i detta är väl egentligen att, som du säger, att två av de här fyra lagen kommer vara kvar. Det kan väl diskuteras i all oändlighet, men frågan är om vi kanske är två lag för mycket i den här serien. Att två av de här lagen ska ges en ny chans.
Beslut, liksom.
Ja, kanske.
Men det jag alltså tänker, det är ju så här, de lagen där nere, de behöver ju slå varandra. Det är ju det enda sättet för dem att överleva. För att ja, mot de andra lagen så... mot de andra lagen, de klarar det inte uppenbarligen. Eller det är min känsla i alla fall. AIK har ju faktiskt Kalmar sista matchen. Ja. Så där kan du ju...
Emma.
Exakt.
Bara fylla friends.
Exakt, fyll friends.
Ja, men så här, ta det hade en, varit två mäktigt. Poäng. Ja, men det är ju typ så här, ta en, två poäng fram till den matchen så vinner du den. Det räcker ju typ.
Ja, det kan ju förändras lika fort. Alltså det är ju verkligen så. En vinst, då är du helt plötsligt på elfte plats typ. Och är klar liksom. Så att det kan ju hända väldigt mycket på en match.
Sista omgången så har ju Umeå och Kristianstad borta. Mm. Och BP Rosengård hemma som förmodligen slåss om guldet. Så jag menar, där kommer de ha en enorm möjlighet att knipa en av två platser.
Mm. Men AIK också släppte ju Hayashi nu, precis sista dagen på fönstret. Så det är ju ytterligare en spelare som man har torskat, går till West Ham. Lite förvånande, alltså jag kan förstå Hayashi att hon vill röra på sig. Jag vet inte hur diskussionerna har gått där, ifall hon har önskat sig bort eller jag har ingen aning. Men att hon ändå lämnar är ju ett litet utropstecken. Man har förlorat många spelare här senaste tiden. Har ju sagt också att man vill satsa ungt och alla de bitarna. Men det är ju ändå en spelare... Ja, men det är ändå en spelare, nu har ju kanske inte hon varit i sin bästa form den här säsongen, men vem har det i det laget?
Och hon har ändå gjort viktiga mål och, alltså, ja, men hon är ändå, som central mittfältare.
Ja, det är en spelare som är ändå lite navet i deras spel. Men anmärkningsvärt att hon ändå lämnar. Och bara mot Kristianstad, på tal om Vansgårds fyra mål, så gör ju Evelyn Vienne också fyra mål den här matchen. Så det är ju väldigt mycket, alltså väldigt mycket mål ett sätt till spelare. Vansgård 4, Vienne 4, Hammarlund gör hattrick. Så ja, häftigt.
Ja, tittar man på Vienne får man också hylla. Hon har ju faktiskt 8 assist också under säsongen. Ja. Så hon har ju 14 plus 8. Ja. Så om vi imponerades av Vansgårds 18 på 18 då, så är det ju hela alltså 22 poäng om vi pratar. Fortsätter på hockeyspråket från Dick Axelssons referenser sedan tidigare, så är det ju ruskigt imponerande säsong hon gör. Där har vi faktiskt, ja, Olivia Skog på 10 plus 8 också om vi pratar spelare som faktiskt har levererat.
Ja, hon var inte jätteglad efter matchen. Olivia, konstigt. Det är så. Det var snabbt in i omklädningsrummet. Nog om allsvenskan. Ska vi prata om den fantastiska fotbollen som spelades i Spanien och i England den här helgen?
Ja, nej. Vi hade i alla fall förväntningar på fantastisk fotboll. Och nu kan man ju, det enda positiva med den uppskjutna fotbollen i England är ju att man har några dagar till då på sig att lyssna igenom vår VSL-special.
Exakt.
Där vi fullständigt grepp om den engelska högsta ligan, som väl vi ändå konstaterade där blir kanske vår största prioritet på den europeiska scenen, med tanke på dels alla stjärnor som är där, alla storklubbar, alla satsningar och framförallt såklart alla svenska landslagsstjärnor som finns där. Men det var ju...
Jag tycker också så här på förhand, alltså, om man nu inte har lyssnat på den, om man kan lyssna på den, men det känns som att det kan ändå vara ganska öppet i toppen. Det finns två klara favoriter och allt det där, och det konstaterar vi, men det går att göra saker liksom. Man kan komma långt.
Ja, och jag tror, ifall vi pratar lite om alltså damansvenskan och inför den här säsongen och många lag som man trodde på där uppe, så är det ju samma sak tycker jag i VSL, att det är många lag redan som man såg förra säsongen, men inför en ny säsong nu, att många kan vara där uppe i toppen. Och ifall man lyssnar på vårt avsnitt, vad som har hänt i de olika lagen också, så blir det en spännande säsong.
Ja. Ja, verkligen. Det som, om vi bara ska, om vi bara kort ska ta, så för jag tror alla känner till anledningarna och drottningens bortgång och så vidare. Det som blir så otroligt synd med just den här premiärhelgen. Vi har ju verkligen pratat om momentum och för den engelska fotbollens del, framförallt där man ville bygga på EM-framgångarna i somras. Och vi hade ju både Tottenham, Chelsea och Reading som hade tagit, eller liksom helt enkelt kunnat få loss sina herrarenor, med både då Tottenham Hotspur Stadium, Stamford Bridge och Madejski Stadium i Reading, där det skulle vara riktigt stora premiäromgångar som tyvärr då gick bet för publiken. Så även om det var såklart att fotbollen i sig sköts upp och allting, det finns väldigt många nyanser att diskutera kring det, och jag tror att väldigt många tycker olika kring vad, om det var rätt eller fel så att säga, men just ur en logistiskt perspektiv där man hade kunnat eller hade då lyckats förbereda inför en extremt stor premiärhelg, så tyvärr får vi ju inte samma möjlighet nu här då när vi istället återstartar eller startar upp det till helgen, så det är ju såklart smolk i den bägaren i alla fall.
Och i Spanien så är det sydeuropeisk klassisk strejk som pågår, om det är någon som har missat varför inte de spelade.
Men spelarna skulle ändå infinna sig, det tyckte jag var...
Men så brukar det ofta vara liksom.
Ja, men det var lite...
Herregud, vad där då?
Ja, men jag tror Italien körde väl samma sak på här sidan förra säsongen, Thomas, du har bättre koll.
Ja, men det var corona.
När var det Bologna eller Inter, det var ett av dem väl, mot varandra, som var tvungna att ändå köra uppvärmningen fast att man visste att hela laget eller motståndlaget satt i karantän.
Precis, liksom, det var i Bologna på Dallara och Inter var på besök, så de reste till Bologna och visste att matchen inte skulle spelas, men körde uppvärmningen och så vidare, och sen så blåstes matchen aldrig igång.
och sen blev det väl dessutom ändå ett omspel senare, så det var väl ändå ingen anledning till att man och lite så var det ju här också, att ganska tidigt på dagen så får de flesta lagen reda på att det kommer inte bli spel. Det handlar om här är ju då, som du vinner på, domarna strejkar. Vi har ju pratat om det positiva i att väldigt många ligor har professionaliserats, det vill säga att man har gett förutsättningar till lag, spelare, ledare att leva på sin idrott på ett helt annat sätt, men då hade ju den spanska fotbollen råkat lite glömma domarna i det här sammanhanget, som fortfarande har vitt skilda förutsättningar mot herrarnas diton, och det gjorde att de helt enkelt har gått i strejk här i alla fall under premiäromgången, så hela omgången ställdes, och de flesta lagen som sagt, de dök ju upp, och man använde väl det lite för att man tränade lite, man bollade lite kvadrater och skrev lite autografer istället, men det är ju tyvärr blir det ju lite periodiskt nästan när man vill försöka bygga sporten.
Ja, nej, men så är det. Hörrni, spelad fotboll i alla fall internationellt i Italien, där man kan se Milan efter två omgångar står på 0 poäng, och man undrar lite hur Kosovare Aslani tänker. Nu får hon säkert bra lön och allt det där, men det är klart att den sportsliga biten också är viktig för en fotbollsspelare.
Ja, och jag tror
inte den starten man hade förväntat sig kanske.
Nej, och jag tror väl säkert att hon hade väl tänkt att jag går till Milan för att de ska göra en väldigt bra säsong. Ja, herregud. Och sen så går man in nu och torskar två matcher mot de viktigaste lagen också. Kanske som man, det är de man behöver vinna mot ifall man ska vara där uppe i toppen, Fiorentina och Roma. Och är ju också ganska utspelade tycker jag mot Roma den här matchen också. Så att... Nej, det var nog inte den starten hon hade tänkt sig, och hon spelar ju inte ens den här matchen. Vet inte ifall, jag hittar ingenting om att hon är skadad, men du kanske...
Ja, hon satt på bänken, sen så kan det vara någon känning och sådär, men exakt. Det är en viktig match mot Roma, så är man liksom någonstans lite redo. Men det är dumt att spekulera, jag kan kolla lite framåt. Men,
exakt,
och det är tydligt.
Men jag tror också så här, hade hon... Eller jag, nu är det bara vad man tror, men jag menar att hon inte ens blir inbytt kanske är ändå ett tecken på att det är någonting som inte stämmer med henne. För annars så någon sorts speltid tror jag ändå att hon hade fått. Men,
ja. Jag tror inte man ska dra för stora växlar efter två omgångar, som till exempel att Fiorentina står på 6 poäng, Sampdoria står på 6 poäng. Alltså Fiorentina vinner över Como, ett förväntat bottenlag som ändå har släppt in 8 mål på 2 matcher. Och de vinner tight med 2-1. Vi får väl se, det kommer säkert sätta sig. Däremot så kan vi väl dra lite växlar på den randiga stormatchen mellan Inter och Juventus som slutar 3-3.
Ja, det kan, jag vill bara avsluta i det här med Milan först. För jag tycker, alltså, vi ska absolut inte dra någon växel av att de står på 0 poäng efter 2, som du sa, det är Fiorentina. Men det, alltså, prestationen mot Roma, först om vi pratar en bra halvlek av Hammarby i första 44, alltså Roma hade kunnat ha 5-0 efter första 45 här mot Milan i stort sett. Och det här var ju något vi faktiskt pratade om för egentligen 2 veckor sedan i ett avsnitt som vi får återigen ursäkta aldrig kom ut, eftersom det blev lite tekniska bekymmer. Men det som är nu med den här Serie A-säsongen är ju att vi har den här uppdelningen efter att alla möter alla 2 gånger, och sen så är det ju då topp 5 som går till en slutspelserie eller en titelserie, en scudetto-serie, och sen har vi då 5 lag som går för en nedflyttningsserie, och där så är det ju redan ändå ganska illavarslande för Milan att dels att man står på 0 poäng såklart mot 2 rivaler om de här topp 5-platserna, men också spelmässigt att det har sett extremt svagt ut. Och nu, förutom Aslani, så har det varit mycket liksom ombyte på spelarfronten här, och det är många pusselbitar som ska falla rätt ut. Men det har varit 2 prestationer dessutom då med lite tid mellan som har varit under all kritik. Så det är det ser inte bra ut i rödsvart, utan då är det som du säger i de andra randiga delarna av Italien så ser det ju bättre ut än så länge i alla fall.
Ska sägas det att Roma har ju verkligen någonting intressant på gång. Jag har haft en resa planerad för att kolla lite på deras flickakademi, för att jag tycker att det är intressant, kul. Och där jobbar man mycket. Vi slog ju faktiskt dem med vårt Hammarbylag i finalen, men alltså det var ju kanske det bästa laget som vi har spelat emot hittills, så där. Så det var ju riktigt bra, men de satsar otroligt mycket när det är Roma, flyger lite under radarn deras flickdamsatsning. Och kollar man på Champions League-kvalet där, slog de faktiskt ut Paris FC, alltså inte PSG men ändå topplag i Frankrike. Och går nu in mot Sparta Prag, ett annat lag som mina tjejer har slagit nere i Tjeckien, men i det här sista kvalet till gruppspelet i Champions.
Ja, de hade ju tur med lottningen faktiskt, Roma där. De var ju den här häckenpotten där man kunde få riktigt, riktigt svettigt motstånd. Så Sparta Prag var ju lite drömlott för Roma, och goda chanser då om de bygger på den här formen att ta sig in i Champions League faktiskt. Och då tar man nog ett språng nästan lite snabbare än vad klubben hade planerat för. Men har ju, som du säger, gjort jävligt mycket rätt senaste tiden.
Ja, sen det enda liksom tråkiga får man väl säga då, från svenska ögonhållset, så Kolmats, Landström och Lind, alla satt ju på bänken i Roma i helgen. Landström fick ju komma in och spela, vad var det, typ 3 minuter eller någonting där i slutet, men inte så mycket speltid på våra svenska spelare i Roma i alla fall.
Jag ville till Inter-Juventus, sluta 3-3. Juventus är inte vana att tappa poäng i Serie A. Vi får se hur det ser ut denna säsong. Men du är imponerad av framförallt en spelare i Inter, Petronella.
Nej, men snälla. Alltså, vi måste ändå prata om Tabita Chowinga som är tillbaka till europeisk fotboll. Har ju signat för Inter. Ifall ni någon som kommer ihåg henne, jag minns ju 2017 framförallt, eller ja, innan det också 2016. Men det är ju en spelare som alltså gjorde 26 mål på 22 matcher i Allsvenskan Kvarnsveden 2017. Och då åkte de också ur, ska vi ändå säga. Så att det är otroligt häftigt.
Det finns bottenlag i årets allsvenska som gärna hade haft en anfallare
som hade behövt
26.
Henne. Ja, fy fan. Ja. Det vann årets forward också, kommer jag ihåg, på fotbollsskalan den säsongen. gick ju sen till Kina och har huserat där nu i några år, men är ju nu tillbaka till europeisk fotboll och har ju redan gjort 3 mål på de här 2 första matcherna. Gjorde ju 2 mål nu mot Juventus i helgen. Men alltså det är en spelare som... Alltså jag kommer ju ihåg när Marta kom till Sverige för jättemånga år sedan. När hon liksom tog bollen på egen planhalva och dribblade sig förbi hela laget och gjorde mål. Alltså lite den nivån har vi på Chawinga. Gör ju nästan ett sånt mål också nu mot Juventus och bara dribblar sig förbi hela laget. Så det är alltså en otrolig spelare som jag kommer ihåg. Jag har mött henne. Alltså det är ett kraftpaket utav en helt annan värld. Så det ska bli väldigt
hon
kul.
Hon kvitterar ju upp. Och jag är ju 2-1 och 2-2. Så att inte då kryss. Och sen så kliver ju Linda Sembrant in med ett karaktärsrött för Juventus. Men hon lyckas ändå få in. Girelli gör ju ändå 3-2 för Juventus.
Som de alltid gör. Precis. Alltså där trodde man ju så. Man bara... Nej, det är helt otroligt. De vinner ändå alltså. Man trodde verkligen det. Och sen så lyckas ändå Inter få in 3-3an. Som såklart är en otrolig seger för Inter skulle jag säga. Sen absolut, man spelar med en man mindre eller en kvinna mindre. Och släpper in ett mål. Så att det är ju, måste ju bara göra 3-3 och avsluta på ett bra sätt. Men jag menar att ändå ta poäng från Juventus, det kommer ju alla vilja i år såklart.
Ja, och pratade vi lite tung helg för romasvenskorna som då knappt kom i spel överhuvudtaget någon av dem, så var det ju som du var inne på, alltså med Linda Sembra först, hon får ju verkligen en köra där när Chawinga går fram och gör det här 2-1-målet först när hon egentligen driver igenom hela laget. Där är Sembrant och egentligen hela Juventus-försvaret ganska passiva, och sen så river hon ju ner, jag vet inte om vi ska kalla det karaktärsrött, det var snarare att hon står och dräller med bollen och somnar till och så plötsligt är Inter på väg igenom och man måste dra ner en spelare istället. Det var ingen jättefin eftermiddag för Sembrant faktiskt. Hon satte ju laget i en riktigt pissig situation där som de sen såg ut som så här att lösa, men Inter gjorde ju faktiskt, det var väl egentligen deras tredje drömmål för dagen. Det var ju bara snygga mål egentligen.
Herregud, alltså.
Linette Berensteins 2-0 målet för Juventus, det var en match med helt otroliga mål. Så ska man ägna någon tid på YouTube så där 5 minuter, så kan man i alla fall dra ihop de här highlightsen ifall man har missat något, för det var helt fantastiska mål som man gärna kan njuta av både 1, 2, 3 gånger. Det var snyggt från alla egentligen hela matchen igenom.
Ja, men det tycker jag också, bara förtydliga där, Berenstein som Juventus värvade från Bayern München nu inför säsongen, det är ju också en otrolig spelare, nederländsk, som man även fick se i EM i somras, men det är ju en också otrolig spelare som man har fått in, och en helt annan typ av spelare tycker jag i Juventus än man sett till de andra spelarna man redan har. Också på tal om kraftpaket, ett enormt kraftpaket, explosivitet och väldigt, väldigt bra forward, så också ett lyft för Juventus som annars skulle jag säga har det tungt, ser det ut som i backlinjen. Alltså Martina Rosucci som egentligen är en innermittfältare går ju ner och spelar mittback den här matchen. Det är ju klart att Sara Gama är ju borta nu en viss tid, också skada, så att de har det ju tunt just nu på backlinjen.
Ja, vi får se. Nu har de ju dessutom då Sembrant out till nästa omgång. Och på tal om nästa omgång, vilken förhoppningsvis jävla helg vi får. För att tyska ligan drar igång också.
Ja, efter lite DFB-pokal i helgen bara.
Precis. Vill du säga något om det? Det lät nästan som
det. Nej, men det var ju den här klassen, alltså första rundan i kuppen. Det var ju, du vet, man går igenom resultatraderna och det bara dyker upp så här 8-0, 12-0 och nej, vi ska absolut inte stanna där, utan vi är jävligt taggade på att se ligan sparka igång istället. Jag håller med helt.
Exakt. Se om vi kan komma in i våra rutiner på tisdagar också. Jag tror bestämt det. 08:30 har vi ju satt som någon slags inspelningstid. tid så kommer vi ut till lunch på tisdagar. Hörni, fortsätt att lyssna. Som vi sa, nu drar allting igång om ingenting konstigt händer. I helgen kanske så strejkar man inte längre i La Liga och man har sörjt klart i England. Och de övriga ligorna rullar på och den allsvenska liksom slutstriden både botten och i toppen närmar sig mot ett avgörande. Så det blir varje match blir mer och mer spännande och alla spelare ställs mer mentalt på prov. Vilka pallar inte. Det är väl lite där vi står nu och det är en jävligt rolig period vad det gäller damfotbollen. Så att, vi ångar på och så hörs vi igen nästa vecka. Vad säger ni om det?
Vi hörs! Du, då är jag nog härligt. I studion med dig, tror jag.
Du är välkommen.
Vi har ju inte setts på flera veckor.
Nej, den står där redo för dig.
Ja, bra. Kanon. Vi hörs om en vecka.
Yes.
Ciao, ciao.